Du måste lyssna på min sjuka dröm jag hade igår. Alltså, de var helt...
jag måste bara lyssna på den här reklamen först.
Tanka hos Ingo. Lågt pris till alla. Ingo, kom längre för pengarna.
Det lät ju bra.
Ja, men jag hade liksom kräftklor.
Nej, jag måste lyssna på nästa reklam också, förlåt.
Clas Ohlson Kundradio. Pollen är inte det enda som sprids just nu. Det gör även viljan att fixa till hemma. Hitta rätt verktyg, trädgårdsredskap och bevattningsprodukter hos oss på Clas Ohlson. Välkommen!
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Lördagsgodis med Elving och Ringart.
Ja, det är dags för ett nytt avsnitt av Lördagsgodis. Och idag har vi två mycket intressanta gäster.
Ja, det har vi. Vi har, höll på att säga, Sveriges mest älskade professor, Agnes Wold, på tråden. Hon är ju väldigt känd för alla i vaccinationstider och sjukdomstider och annars också. Kontroversiell med för den delen. Och så har vi Bosse Andersson, den karismatiske och omtyckte sportchefen i Djurgården som har debuterat som författare nu i dagarna. Han har mycket att berätta. Agnes, hej på dig!
Hej!
Du har ju blivit väldigt folkkär och känd. Jag skulle vilja säga då på senare år. Och det är framförallt för att du har ifrågasatt många av de myter som finns runt vår hälsa.
Ja, är det så? Ja. Vad är hemligheten med din folkkärhet, heter det så?
Ja, alltså jag har ju varit likadan hela mitt liv. Men i början så var jag ju, som du säger, jättekontroversiell och konstig och hopplös och jobbig och sådär. Man kunde inte ha med möblerade rum och sådär. Sen börjar jag bli lite då mer och mer vad du kallar folkkär. Nu har jag blivit klok också på senare år. Det är väldigt förvånande. Då frågar min man, har jag ändrat mig på något sätt? Och så här, nej, inte dugg, säger jag. Du är precis likadan.
Är det
men
roligt?
Omgivningen har ändrat sig då. Så.
Är det kul att provocera?
Nej, alltså folk tror ju det om mig. Men det tycker jag inte har något egenvärde. Utan jag vill nog egentligen att folk ska hålla med mig. Men det gör de ju ofta inte då. Så då men det är inte så att jag väljer ut grejer för att reta folk. Nej, inte alls.
Men jag får ju intryck av att du gärna vill att jag som är okunnig ska förstå det du säger.
Ja, det är en drivkraft hos mig då. Så att... Jag har ju alltid sysslat med grejer som är komplicerat, inte minst immunologi som är ju jättesvårt även för de som sysslar med det. Och då har jag liksom försökt på alla sätt, ända sedan jag var liten doktorand så tog jag mig föreläsningar och försökte förklara. Och då var det ju så mycket mindre känt och det fanns inte massa pedagogiska bilder och sånt där. Och jag försökte liksom att förklara de här grejerna som då var jättekomplicerade och sådär. Och det jag tycker är enormt roligt.
Hur började alltihop? Drömde du som liten om och lekte du doktor då och tänkte
nej, inte alls. Nej. Tvärtom. Absolut inte. Nej, just vården har ju inte varit något för mig. Jag började ju läsa, det började med att jag gick naturvetenskaplig linje också. I tredje ring som det hette på den tiden så läste jag om människokroppen och då blev jag helt såld. Och så tänkte jag, det här måste jag syssla med. Men inte som vård utan mer som liksom att förstå. Då. Så då läste jag kemi och biologi och sånt där. Jag förstod inte att man borde läsa medicin även om man inte ville jobba så mycket i vården då. Men så jag läste det först då, en filkand. Och sen så småningom så läste jag medicin också då. Men då hade jag redan börjat forska och så.
Du har inte sysslat med några andra jobb eller uppdrag då? Städning eller matlagning eller så?
Städning har aldrig varit min starka sida. Matlagning, det var jag ganska bra på. För min mamma kunde ju absolut inte laga den enklaste mat. Och hon lyckades förstöra även den enklaste mat. Så att jag tog över den här matlagningen när jag var 16 hemma. Så det kan jag.
Det här med att vara kontroversiell, det har du alltså odlat länge uppenbarligen.
Fast jag har inte odlat det, tycker jag ändå inte. Utan det är bara det är medfött.
Det är medfött,
jag brukar säga att jag gillar inte ordet. För kontrovers är ju liksom, det är ju ett förhållande mellan två människor eller idéer. Liksom. Mm. En människa kan inte vara kontroversiell. Utan liksom, jag menar, Galilei var kontroversiell när han sa att jorden rörde sig kring solen istället för tvärtom. Men liksom man då, när man kallar någon kontroversiell, då bortser man ju från den andra sidan som tycker tvärtom. Men det är ju då, det säger ju inte något om vem som har rätt. Alltså, inte så sällan är det ju den här så kallade kontroversiella personen som visar sig ha rätt in the end, liksom. Så jag gillar inte det ordet.
Nej, okej, vi tar bort det. Men när du sågar hela, till exempel hela hälsoindustrin med sina tidningar och naturmedel och alltihopa, då måste du få mothugg.
Ja, och det är ju de som blir argast, har jag noterat. Att det är folk som har plågat sig själv med såna här fruktansvärda dieter. Och då blir de så otroligt arga när jag säger att det är nog inte så mycket som talar för att du kommer att leva mycket längre än om du hade ätit helt vanlig mat och liksom haft det trevligt istället. Och det tänker jag, det är mer att när du offrar så mycket själv och så tror du att det är någon mening med det här, så kommer någon att säga det är nog inte så mycket mening. Så det är de som blir absolut argast. Och det är de som jag får de argaste mejlen från.
Förr i tiden så var ju, snackades det ju om i alla fall att flygvärdinnor hade en viss diet. De åt mycket ägg för att de inte skulle gå upp i vikt. Och sen på senare tid har man ju talat om att man ska undvika kolhydrater och att det skulle på något sätt göra att man mår bättre. Men det är bara nonsens. Allt det där.
Ja, alltså det kan ju vara så att vissa människor mår bättre på en diet med mindre kolhydrat eller mer kolhydrat eller mer eller mindre. Det är svårt att säga, och det kan man ju liksom testa själv. Liksom. Jag kan till exempel, jag mår jättedåligt om jag äter såna här bullar före lunch, då blir jag alldeles kallsvettig och sådär. Men att den här idén att det är vad vi äter som avgör vår livslängd, det är en väldigt konstig idé, och den fanns ju inte alls förr, utan den har, jag tycker det är intressant var sån här idé kommer från, och den är någon gång, jag vet inte riktigt när den började ta fart, kanske på 80-talet eller någonting, för att och det är jättekonstigt, för nu är det första folk tänker på när man pratar om folk som lever länge eller om sjukdomar går upp eller ner. Så säger jag, ja, det beror på att kosten har ändrat sig. Men liksom, kosten är ju en minimal faktor. Möjligtvis kanske det skulle kunna ha någon betydelse i vissa sjukdomar. Möjligtvis, vi har inga belägg för det. Men liksom, om den har betydelse så är det ju absolut ingenting jämfört med genetik och olyckor och slumpen och allt annat liksom.
Men då tänker jag på, människor i Japan har ju mycket längre medellivslängd än vad vi har i Sverige. Vad beror det på? Är det genetiskt eller är det något annat?
Har de det längre?
Alltså, okej, det kanske är fel.
Jag vet inte. Det är ju otroligt svårt att veta. Men nu till exempel, spanjorerna de har ju spurtat som 17, så de ligger nu nästan högst i världen i medellivslängd. De hade ju ganska kort medellivslängd alldeles nyss, bara för 20 år sedan. Så att vissa sådana här länder då som vi har ju haft hög medellivslängd länge liksom uppe i Norden. Vi är ju rika och sunda och bra samhälle och bra vård och sådär. Men nu kommer det länder då som spurtar där, och det är otroligt svårt att veta om det beror på hur mycket sol man exponeras för och vilka infektioner. Det är omöjligt att veta helt enkelt. Men det är nog inte bara genetik i alla fall, för att man ser ju som sagt att japaner var jättekorta, sen blev de jättelånga och det är liksom det är rätt. Och japaner som flyttar till USA, de lever ju inte så länge, och det kan ju bero på att de bara åker bil och äter hamburgare.
Men det du säger och har sagt nyss, det är ju att det spelar inte så stor roll vad man äter och dricker. Det är ju trösterikt för en del av oss.
Ja precis. I alla fall
är det så?
Ja, det är ju så. Men det är klart att vad som spelar, det är ju inte jättebra att väga liksom 150 kilo. Det är nog alla överens om. Men om vi säger att två personer som väger 85, liksom, om den ena äter smör och grädde och pannbiff och den andra äter morötter och så här. Det är nog väldigt svårt att driva i bevis att den här morotsmannen eller kvinnan lever längre. Liksom. Det finns inte några starka belägg för det. Men folk håller ju på hela tiden och orar sig för vad de äter.
Agnes, vi är i vaccinationstider. Vad vill du säga till dem som inte vill vaccinera sig?
Ja, det beror ju på varför de inte vill vaccinera sig. Det är en intressant fråga. Men det är klart att om man är lite till åren kommen så är det ju väldigt bra att vaccinera sig. För att det är ju så att immunsvaret funkar ju väldigt fint upp till en viss ålder och sen börjar det liksom sacka av lite grann i olika takt. Så att när man börjar bli 75-80 så där, då får man ju mycket svårare sjukdomar än vad medelålders och yngre människor får. Så att där är det väldigt bra att ta lite vacciner. Då. Ibland säger folk, men jag har inte varit sjuk hela mitt liv. Nej. Fine, liksom. Men förr eller senare så vårt utmärkta immunsystem som skyddar oss jättebra, det tacklar av lite grann på slutet faktiskt. Så att, det är bra att vaccinera sig.
Och
farligt är det inte.
Vilken blir höstens och vinterns stora smitta och vilka vaccinationer ska man ta?
Ja, det är ju en massa smitta samtidigt och det är ju så här års så cirkulerar ju en massa virus då som inomhusvirus och det beror ju på dels att man är mycket mer inomhus och det är nära folk och sen är det så att när det är kallt ute och så värmer man upp luften inomhus så blir den så att säga, relativt så att säga, torrare då och då när man andas och snackar och hostar och sjunger så kommer det ut små såna här droppar ur munnen på en. Och är det torrt inomhus så krymper de ihop ganska snabbt för det avdunstar vatten från dem. Och då kan de hålla sig lite svävande lite längre. Och det är ju då anledningen till att det är så mycket smittor på vintern då när man är inomhus i uppvärmda lokaler. Och det är alla möjliga. Det är liksom influensa och det är vanligt förkylningsvirus. Och, ja, det finns 50 olika virus som du kan få.
Men influensavirus, vaccin ska man ta då förstås och covidvaccin på äldre dagar. Ska man förnya det var en gång i kvartalet eller?
Covid är väl, det är väldigt praktiskt. Då säger de, jag tycker jag hörde Magnus Wislén igår i radion som började prata om detta. Så att nu är det väl dags att alla i min ålder och uppåt går och tar sin, för min del blir det sjätte tror jag, sprutan. Covid och så. Så att de väntar ju liksom tills det börjar bli lite spridning för att det har ju absolut bäst effekt i början så att säga. Och sen tacklar ju den här effekten av. Så man vill ju inte det är ju ingen idé att man går och vaccinerar sig i juli för då kanske man inte har så jättemycket antikroppar kvar i december. Men nu är tiden att ta sitt covid och influensan också då. Och sen finns det ett nytt som heter RS-virus och det är ju mest som man tänker på för små barn som kan bli svårt sjuka. Men jag hörde faktiskt en infektionsläkare så jag sa, är det här verkligen något som är något att ha för äldre? Men då sa han, det är en del äldre människor som kan få väldigt sega infektioner av det här, så att det är nog bra.
Vaccinationscentralerna och vaccinationsindustrin propagerar ju mycket för att man ska vaccinera sig mot bältros också på äldre dagar. Och det är väldigt dyrt. Ska man det?
Absolut. Det har jag gjort, det tycker jag. Om man har pengar så hellre än att gå och köpa sig en ny vad får man för 5000 kronor? En fin kostym eller vad man kan få för det. Så tar man en bältrosvaccin tycker jag. För att ha bältros, det är inte roligt.
Det var ett viktigt råd tillsammans med många andra vi har fått av dig. Tack så väldigt mycket för att du ville vara med och berätta här.
Det var ett nöje.
Ha det så bra och önskar dig också en frisk höst och vinter.
Ja, detsamma.
Tack, hej då.
Okej, hej hej.
Nu har vi en kär gäst här, en kompis faktiskt, sportchefen Bosse Andersson i Djurgården som bokstavligen har slagits för sitt liv, sin klubb och sin fru. Och nu kommer han med den högst personliga boken Superbosse. Välkommen.
Tackar, tackar.
Varför blev det Superbosse?
Ja, det började faktiskt inte, det var inte, det har jag levt med sedan jag spelade fotboll i slutet av 80-talet och början på 90-talet. Sen när jag lag av så är det som ledare och kanske för att man också är lite på krogen ibland.
Var det fansen som döpte dig till det?
De skapade det eftersom det var Italien VM 1990 och så var det Mo Johnson spelade i Skottland och han hade en ramsa som hette Supermo. Och det var det ganska enkelt att ta bort M-et och så sätta dit Bo, så jag hade lite tur på en annans räkmacka.
Ja. Och jag vill ju klart deklarera att jag har två djurgårdar i studion och jag tycker ni är jättetrevliga. Ja. Men jag är medlem i Hammarby sedan över 40 år så att det är okej att ni är här.
Ja. Det var mycket vänligt av det.
Det känns Hammarby. Som vi har övertaget, eller
hur? Vad säger du?
Det känns som vi har övertaget.
Ja, absolut, 2-1 till oss.
Ja. Ja. Men Bosse, jag vet ju att du ursprungligen kommer från Roslagen där din farsa hade en ICA-butik i Rö.
Ja.
Och du bodde granne med världsmästaren i rally, Björn Valdegård.
Det stämmer.
Varför satsar du inte på rally?
Nej, det var väl så att man måste ha förutsättningar för det. Mitt intresse låg att spela fotboll. Det var lättare att komma till idrottsplatsen. Sen hade vi också en annan profil. Vi hade Björn Valdegård och Lasse Nyström som var otroligt duktiga. Björn i rally och Lasse Nyström var otroligt duktig i rallycross. Så men man var ju där i garage och inspirerades. Det var ju klart att det var mina barndomsidoler, både Björn och Lasse. Så att, men fotboll var ju det man som, ja, på ett litet samhälle så fanns det en fotbollsplan och det var mötesplatsen och knytpunkten och det var där, fanns det också då som jag hade turen att ha bra ledare som entusiasmerade så blev det ju fotbollen min väg så att säga.
Jag brukar berätta att vi, när vi är på väg upp till landet till Roslagen, brukade vi stanna där i Rö och handla oss dina föräldrar Sally och Börje i affären och då kunde man se dig på vägen dit på vägarna i vilket hemskt väder som helst springa och svettas och kämpa. Du var väldigt ambitiös från början. Siktade du på toppen då redan som...
Nej, det gjorde jag. Jag inspirerade så hade jag mål. Jag var liksom, vi hade en ICA-butik där och jag var liksom, man mötte ju folk, inte bara radioprofiler, det var politiker, det var idrottsstjärnor och jag menar, ett starkt minne så var det så att ett antal djurgårdare stannade med sin Opel Ascona, ljusblå, mörkblå, det var Vito Knesevic, det var Tommy Berggren, det var Anders Grönhagen, Tommy Davidsson. Och det är klart, det mötet tror jag var tändande gnistan. Dels att jag blev djurgårdare. Sen hade jag ju några Hammarbyar som kom, men de kom i en Fiat 131 så att det var inte så att man kände att man ville bli Hammarby. Men
det var bilmärket som avgjorde.
Ja, men det var ju ganska häftigt när de körde med reklam på bilar. Det var ju stort när de kom så där. Men däremot så kände jag att ja, men om jag ska bli någonting så fanns det inga genvägar. Jag hade inte någon så här extremt bra talang, men då var du tvungen att förkovra dig extra. Och, så det stämmer att många som bodde grannar kommer alltid ihåg när jag var ute och sprang eller tränade eller hade det på cykeln med bollen på pakethållaren.
Ständigt ute. Hade du några förebilder eller idoler då?
Ja, det hade jag givetvis. Det är så mitt första fotbolls-VM 78 där när Argentina vann. Kom du ihåg med alla toalettrullar in och Mario Kempes. Och sen var det ju som gemensam vän vi har. Det är ju Raffe Edström. Var ju en sån där barndomsidol. Sen hade man ju de här Tommy Berggren och Kjell Samuelsson och de här profilerna, Håkan Stenbeck i Djurgården som det var lätt för att åka bussen in till. Så de blev förebilder.
Du funderade aldrig på att bli ICA-handlare?
Ja, om man uppväxte det så klart så här i efterhand kanske man skulle ha ångrat att man inte fortsätter ICA-karriären. Men sportchef har varit ett rikt liv och mycket intressanta möten. Påminner lite som en lanthandel. Man träffar mycket människor och den biten. Sen så vet ni ju själva att Rö blev en liten så här svart prick på kartan när inte Europaväg 18 gick igenom byn, så att då blev det lite isolerat. Men har det växt upp med det där så tror jag både vår familj och mina äldre syskon var liksom trötta med det där, utan man ville prova på något nytt.
Du jobbade i affären också?
Ja, jag jobbar där. Jag vet att mina syskon har en annan historia, men jag var väldigt mycket i affären, men de sa att jag var mest där, på fotbollsplan.
Ja, sen blev du polis.
Ja.
Varför det? Och fick det ju vilja det?
Nej, men det var väl också ett minne så där från bensinmacken. Förr på 70-80-talet så var det ju så att polisen kunde ju inte tanka. Bensinmackarna var stängda och det fanns inte sedel och kontoautomat. Utan den enda butiken som fanns tillgänglig, det var ju Röd, eftersom vi bodde på våningen. Och det hände sig ju rätt många nätter per år där man fick gå ner i pyjamas och slå på pumparna för att polisen skulle tanka. Och då var det där där liksom mitt i natten, så klart det var väl också en sån här barndomsdröm som man tänkte, det där är jävla intressant och spännande jobb. Så att jag började ju med det när, samtidigt som jag spelade fotboll, för om du backar 30 år tillbaka när man spelade fotboll, så var det ett halv, du var ju som halvproffs, du var ju tvungen att ha ett jobb på sidan, och då sökte jag ett antal utbildningar och så kom jag in på polishögskolan, och det var jävla bra utbildning och rolig grej. Sen kanske inte jag var den bästa topprekryteringen inom polisen så, men det var, skapade bra erfarenheter och på den tiden ett härligt gäng som påminner om ett fotbollslag, att man jobbar, gör någonting tillsammans och har kul.
Tycker du att du haft nytta av den utbildningen framöver?
Absolut, dels juridiskt och sen möten, svåra situationer, att man har kanske, det händer ju mycket tufft i samhället, kanske inte lika mycket på den tiden som det gör nu, men att man har träffat döda människor och kommit i svåra olika situationer. Ni kommer ihåg ett dödsfall i Helsingborg för nästan 9 år sedan.
En supporter
som gick bort, och hans bror som var på plats, och då tror jag, om inte hade varit polis så hade inte jag kunnat gått in och tagit avsked tillsammans med hans bror, utan det är sådana möten, så jag har haft mycket, mycket nytta av det.
Sen tog fotbollen över mer och mer. Kan du dra fotbollskarriären i korta drag bara?
Nej, men jag spelade ju som, jag klättrade från division 7 upp till Allsvenskan, och sen är det ju så, ibland får man ju vara, fattar man inte i sina egna beslut. Sanny Åslund som då var verksam i AIK var ju väldigt angelägen. Han var också chef på Statoil på den tiden, och vi hade en Statoil-mack och han hade ansvar, och han var ju då fotbollstränare i AIK, så han värvade mig till AIK, så jag spelade där ett par säsonger.
Det är preskriberat.
Ja, det är preskriberat. Och sedan så spelade jag Vasalund, sen spelade jag i Djurgården, och så var jag ute något år i portugiska Braga, samtidigt som jag avslutade när jag var 30 år och hade en knäskada, och det var väl så därifrån jag började bli ledare.
Hur var det att vara proffs i Portugal?
Det var som annorlunda, och ett språk som är annorlunda, människor som har en annan kultur och historia, kanske också det är bara fotbollsgrejen som är det stora. Man kan inte vara inblandad i politik etc, utan det är ett enormt fotbollsintresse och stoltheten för det laget i stan. Så att också så lärde jag mig mycket där, att vara utlänning i ett annat land och inte förstå språket, och vara en utlänning i ett fotbollslag med många individualister. Det är inte helt enkelt, utan man måste öppna armbågarna och visa att här vill man vara med.
Mm. Blev du rik på den resan?
Ja, det var nog bättre med ICA-affären tror jag, och jordgubbar och det på sommaren än vad det är. Men det var, på den tiden så kände man sig privilegierad. Sen kom inte alla pengar den 25 i det landet eller den klubben då. Så att, men det, jag byggde ett litet, en friggebod för det här för 10 år sedan. Så att minnena finns kvar.
Du började i division 7 och har sen till och med spelat i AIK under en kort tid. Nu glömmer vi det. Mm. Varför blev det just Djurgården? Du skriver i boken: jag är besatt av Djurgården, passionerat och huvudlöst förälskad i den här föreningen. Hur blev det så?
Nej, men dels är det ju starka minnen när man möter och så åker man och tittar på fotboll. En liten kille från Rö med 500 invånare liksom, så betyder Djurgården, man såg matcher, man såg hockeymatcher, och sen kan man ju säga nypas i armen att man dels får uppleva att spela fotboll där och också vara kanske en ledare över så lång tid som är. Och det är klart, jag är som bäst när jag gör ett jobb, när jag har passionen och hjärtat med mig, och har jag inte det, då har jag brister i det. Och där har ett jävla engagemang som jag skriver i boken där.
Ja, du skriver om det, att om man brinner för någonting, ja, som känns det för andra människor, då brinner de med ofta.
Ja, absolut.
Och vill vara med.
Det är otroligt kul att se. Det finns ju väldigt många. Man kan väl se, lika väl som jag växte när jag kom till nya lag, och det beror ju på att man blir bekräftad, och då känner man sig trygg, kan man utvecklas och bli en bättre fotbollsspelare. Och i den där boken så finns det ju många häftiga resor på där man kommer som okänd och sen idag spelar proffs och utomlands och är totalt ekonomisk oberoende.
Det här är ju en bok som Marcus Birro har skrivit,
ja,
och han har intervjuat, ni har väl snackat?
Absolut.
Varför en bok nu? Du är ju bara 55 år.
Två anledningar. Birro fyllde 50 för något år sedan. Och han har varit på mig att vi ska skriva en bok, men jag ville skriva den när jag slutade min karriär. Men sedan så kom det en fråga här i december innan jul förra året att förlaget tillsammans med byrå skulle vilja skriva en bok från... Jag återkom till Djurgården den 13 november 2013 och vi ska släppa en bok 13 november 2023. Och då är det 10 år som sportchef i Djurgården. Och tittar man tillbaks på det så hade vi ganska blodröda ekonomiska siffror. Och nu har det blivit blårandiga framgångar och en klubb som mår väldigt bra ekonomiskt. Och bara titta på vårt publiksnitt, titta på medlemssamtal vid 26 000. Medlemmar. Så vi har haft en stark resa som alla djurgårdar har varit tillsammans och jag tror vi ska i nutid också berätta om den och känna tillhörighet och stolthet över vad Djurgården är idag.
Vi återkommer till boken, men varför lämnade du Djurgården första gången?
Nej, men jag kände att jag hade jobbat 10-11 år och ibland så kör man fast i olika jobb och det är dags för en ny kraft och jag kände väl att ska jag satsa om på någonting som jag i hjärtat inte trodde på så är det bättre att göra det med andra och jag är tacksam och glad att man är en tjur i rospigg och att man ställer sig och säger att det här känns inget bra och... Så att det var väl mer det. Jag trodde inte riktigt på hur Djurgården skulle arbeta i den närmsta tiden. Och är man då lite tjurig och envis och principfast så är det bättre att tacka för sig.
Blev du utmanövrerad då? Eller?
Ja, utmanövrerad. Jag lägger ingen värde i det, men jag kände att min plats i organisationen var överflödig.
När Sandra öppnade sitt paket från Amazon började hennes hjärta slå snabbare. Vattentätelse, idéskärm och pulsmätning. Den här aktivitetsklockan var första plats i Sandras hjärta för sin kvalitet och sitt pris. 5 stjärnor från Sandra. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag.
Om en sovvide på väg till dig för att du råkar ljuga från kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovvide på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Michel Tornéus från Folkspel här. För varje bingolott, Sverigelott och joinalott du köper går hela överskottet till föreningslivet. Med andra ord får ditt lottval saker att hända. För ett Sverige där vi håller oss friskare och starkare. Det är lätt att göra skillnad. Bara välj rätt lott. Folkspel för dig över 18 år.
Hur kommer det sig att du går tillbaka då?
Nej, men det var väl, jag var ju borta i nästan 5 år och det är ju klart att som sagt var kärleken till klubben och sluta med någonting som man inte som man brinner för och då är man utanför det där så kan man ju känna så här, fan, det är ju roligt med den här spänningen, uppleva det liksom jobbet och det är klart att fotbollsmatcher engagerar och resultat, siffror och dit och det är liksom en puls som man kan saknat och få göra det på riktigt så jag är tacksam att fick det uppdraget att göra Djurgården till en svensk allsvensk svensk toppklubb som även kanske på sikt skulle lyckas i Europa. Det är en ganska tuff utmaning att ta. Den kände jag att fan nu är det läge att göra.
Nu ska jag säga så att boken inte bara rör sig i Djurgårdskretsar och kan intressera den lite snävare kretsen för du är till exempel omtyckt även av andra supportrar. Ta Arthur till exempel.
Kanske beror på andra anledningar.
Du vårdar vänskap väldigt, väldigt noga. Ser du inte omgivningen som ett nätverk?
Det är klart, men jag tror också det är en mötesplats när man är uppväxt i en lanthandel så kommer det typer av olika kunder. När du kommer in i ICA-butiken i slutet av 70-talet då var det delikatesser. Kom Lars Werner in så var det ju något annat. Eller kom Gösta Boman in så då var det ju vischevatten. Och Lars Werner ville ha Russian. Men jag tror alla människor är olika och jag tror jag lärde mig väldigt mycket där. Och social kompetens och få människor att växa det brinner jag för.
Men Bosse, du värvar ju spelare till Djurgården. Ja. Vilket är ditt huvudargument för att de ska komma till Djurgården och spela?
Nej, men jag fostrades ju när jag själv blev värvad och böt klubben. Alltså att möta en entusiasmerande, stimulerande ledare som övertalar en att man säger, där vill jag spela, där är det familjärt och där är det också att man har en sportslig plan. Och det är ytterst ledarens... sätt att vara, att stimulera och entusiasmera en spelare att komma och, till en klubb där man vill känna tillhörighet.
När Roland Stoltz berättade för oss interiörer från hockeyvärlden sa han på senare tid, på senaste åren, att numera är det bara stålar som gäller, sa han. Det är lirarna, det första de säger när de kommer in i omklädningsrummet, det är stålar. Men det är alltså inte så att alla spelare bara vill ha pengar?
Jo, det har varit en stark utveckling både i hockey och fotboll sen Rolly Stoltz. Och det man kan känna också bara på de här 10 åren, att ekonomin och villkoren och spelaren. Men jag tror ändå att tjuven och sist så vill man känna en tillhörighet. Man vill vara ett lag där man känner en laganda och vara en del av det där. Och jag tror man själv, ja, när man väl är i nuet så spelar det ingen roll, för man får lön bara en gång i månaden, 25:e och sådär biten. Men det måste finnas en anda och en spirit i klubben som gör det, för annars, oavsett hur det är betalt, så kommer du inte få bra resultat.
Både och, jag känner dig väl. Vi har ju firat midsommar tillsammans ett antal gånger.
Ja. Och du... Nu byter vi ämne.
Nej, det tycker jag är årets bästa dag. Tänk upp för att jag har stannat sedan 1997 på din fina holme där och gjort det tradition. Så har vi haft något år när jag inte var välkommen, och så har det varit covid. Men flesta åren så...
Nej, du är alltid välkommen.
Ja, i år var det snittar och allt var förberett och det var slottider och det var bra med dryck och tillgå.
Ja, diverse alkoholhaltiga drycker. Men du är alltid på gott humör. Men det som slår mig är att du är empatisk. Du bryr dig om människor. Och kan det vara en del av hemligheten bakom dina framgångar?
Ja, det tror jag. Som fotbollsspelare finns det både bra och dåliga dagar, och man kommer i svåra situationer, och det gäller att finnas där som en livboj, att finnas till när det går bra och när det går dåligt, och till slut så får man jobba mot långsiktigt, och förhoppningsvis så kan man vända. Jag pratar ju om Jesper Karlström i den här boken som hade ett spelberoende. Och då det blir inte skarpare än så, att man vänder, och självklart så blir resultaten bra. Han hade ett spelmissbruk och presterade inte på plan, var en väldigt jobbig. Och det blev en tuff situation när vi fejsade han, och sedan så blev han svensk mästare, han blev landslagsspelare, han blev utlandsproff. Så hade vi aldrig gjort det mötet, så hade han aldrig haft någon utveckling som fotbollsspelare och den tryggheten som vi visade.
Du och ni har räddat honom från spelmissbruk alltså, helt enkelt?
Ja, det gjorde vi. Det blir inte allvarligare än så när man har skulder upp över öronen och man känner sig jagad. Och hur ska man då kunna prestera som fotbollsspelare? Det är så otroligt mycket mjuka värden som gör att man måste som ledare visa och ta tid och ha engagemang. Jag gillar att leva nära människor som fotbollsspelare, ledare och tränare och den personal vi har.
Det där är bara en av många spännande och intressanta berättelser i boken. Ska vi ta några andra? Ja. Det var en spelare som från Afrika som styrdes av andar och vart röken blåste när han skulle välja klubb.
Det stämmer. Alltså, det var Aliou Badje som kom från Senegal. Han kom från ett litet samhälle i Senegal söder om Gambia. Kassasport hette laget. Och egentligen så var det väldigt stora spelare som heter Sané som spelar i Liverpool och den biten. Och så ska man bli proffs i Europa. Och han hade varit så något år och fick ett erbjudande som var väldigt stora pengar för han själv och för Djurgården. Och så var det Kina. Och det finns en misstänksamhet mot att spela fotboll i Asien och Kina, och då... När det kommer sådana skarpa frågor så spelar det ingen roll hur... Vi var väldigt angelägna om att göra transfern, och också för hans skull. Men då finns det andra människor. Man går till den i byn som man pratar med och frågar om råd. Och säger han att det här är klart och tydligt, du ska inte åka till Kina. Och sen var det också förbundskaptenen som var klar och tydlig. Åker du till Kina så kommer du inte kunna spela i landslaget. Men så var det.
Det finns en annan anekdot. Du åker till Afrika, Sydafrika tror jag, för att du ska träffa någon klubb. Och då i hotellreceptionen så springer du på en gubbe.
Det var 2003, och jag menar så här, just möten och kontakter, så är ju fotbollen unik. Jag hade varit i Afrika i ett antal länder, och så skulle jag åka till Johannesburg första gången, och alla sa så här, det är en riktig rufflarstad, där får du se upp, där kan du måste ha bevakning och du kan inte göra någonting. Så man hade en tröskel som var ganska hög att liksom komma dit en lördag morgon, och det här var ju innan fotbolls-EM, och flygplatsen var inte alls i samma skick som den är nu om man har varit i Johannesburg. Det var kaos. självklart så, vilket ofta är i Afrika, att mötena blir inte på den utsatta tiden och man får vänta. Man måste ha ett stort tålamod. Självklart så fanns det inte någon transport som jag var lovad, och mötet skulle skjutas från klockan 12 till klockan 4. Och då blev den väntan att jag till slut, efter mycket om än, så kom jag till ett hotell. Och där satt jag i receptionen och kände mig ganska ensam på andra sidan jordklotet. Och satt med min väska där, som var en sportväska med något nummer och ett fint Djurgårdsemblem på. Och då kommer det fram en kille i Adidas-skor, leopardbyxor och sen en Adidas-tröja och sen en keps. Och frågade var jag var ifrån. Bara sa hej och frågade var jag var ifrån. Jag är från Sverige. Åh, Sverige är ett fantastiskt land. Jag brukar vara där uppe ibland och bo i Stockholm. Ja, och var brukar du bo? Ja, mitt emot slottet där. Det är så fantastiskt att se slottet och äta frukost. Ja, Grand Hotel, så ja. Och så pratade vi på, och så frågade man, gjorde jag jobbar med fotboll? Ja, precis. Jag har ju precis köpt en fotbollsklubb som jag är här på hotellet med, som heter Malobdin Sandans. Och den hade en tynande tillvaro vid den perioden. Och precis när han skulle gå så sa han, hälsa Carl Philip och Victoria. Och då blev jag så, jag träffade inte dem. Sen så, efter en kvart så kom han med en kung som... utanför Johannesburg så finns det ett platinumområde som heter Rustelburg. Det är nästan som en liten fristad. Och han var också fotbollsintresserad. Och det här var 2003. Då sa han så här, han håller på att bygga en fotbollsarena. Och kan inte vi spela mot våra lag mot varandra? Ja, det fixar vi om det är så. Och det gjorde vi 3 år senare. Och personen hette Patrice Motsepe. Och han är... var en av världens största guldhandlare. Han äger Malodin Sandam, som har spelat klubb-VM, mästare i Afrika, mästare i Sydafrika ett antal gånger, och en av absolut Afrikas rikaste klubb. Han är nu också inröstad i FIFA som vice ordförande i FIFA, och han är ordförande för CAF, sammanslutning som UEFA Europa för hela Afrika. Så
en av dina polare?
Nej, inte en av mina polare. Jag har träffat han 2-3 gånger, men de andra tror runt omkring att jag känner han. Så jag blir väldigt väl bemött om jag skulle åka ner till Johannesburg. Då får jag privatchaufförer och så tar de väldigt hand om mig i klubben. Så att jag har träffat han 3 gånger i den här receptionen, och så träffade han i samband med matchen och sen på ett möte för, ja, det är över 10 år sedan.
Riktigt. Alla möten är ju inte lika trevliga kanske. Det jag berättade i början, du har slagits i jobbet med en spelaragent. Du blev misshandlad av åtminstone en spelaragent.
Ja, nej, men det stämmer. Det är ganska komplex värld det här, när fotboll och ekonomi och övergångar. Det är ganska stora pengar involverade. Det är ofta en tidspress. Och det här skedde upp för en öppen ridå ute på Kaknäs inför spelare och tränare. Så det är en sån där händelse som du skulle fråga dem. Så, oh, fan, kom du ihåg när Bosse hade slagsmål ute på Kaknäs? Och det bottnade i att det var en övergång av Sam Johnson som skulle till Kina. Och det är också så här, ibland är det mycket rykten och konkret. Vi hade haft ett möte ute på Arlanda. Och de skulle skicka kontrakt över helgen, och sedan så var det så här osäkert, för transferfönstret skulle stänga på fredagen, och resa till Kina så måste du ha visum, och kommer du utanför Europa så har du längre hantering av visumet, så det var väldigt osäkert. Så att först när vi var på ambassaden på måndag morgon så kunde vi inse att vi får visumet på torsdag, och då kan han resa på torsdag kväll att vara i Kina på fredag. Och där kanske jag var också lite oärlig, så jag kan förstå en viss frustration hos agenten när han tyckte det var sent att jag hade informerat. Och då gick ju hans proppar, och då kände han att han inte hade koll på situationen. Och då blev 2 diskussioner, en på Kaknäs där vi blev lite handgemäng. Och sedan dagen efter, när vi insåg att han inte skulle kunna resa till Kina, så blev det tanjemängd inne på vårt kontor. Och det var en minnesrik situation, både för de som jobbade på kansliet och spelarna och ledarna ute på Kaknäs. Så att, den berättar jag om.
Du som var polis, du har ju vunnit fighten.
Ja, jag är ganska dålig. Jag var lite i underläge, och jag tog ju mer motslagen, och det får man väl göra. Om man ska göra en bra affär ibland så får man ta några smällar.
Det får det vara värt. Den här spelaragentbranschen, den är lite... skum, va?
Ja, den är alltså det,
inte hela, men till nej, delar. Men
det, ja, visst, men det, fotboll är idag ett attraktionsvärde runt om i världen. Idag kan man bli proffs i vilket vd-streck som helst. Det är stora pengar involverade, ofta tidspress. Man vill ha koll på situationen. Både den klubben ska köpa, spelaren och framförallt kanske sportchefen. Och då kanske jag har haft ett annat mod att hitta andra vägar och hitta andra lösningar och stått upp, som jag är stolt över och beskriver lite grann i den här boken också om det. Svåra situationer, och det är en tuff värld.
Du, hur mycket kostar en bra allsvensk spelare idag?
Det kan man ju säga så här, att ibland så kan det finnas en bra allsvensk fotbollsspelare, kan ju finnas under, stå under kontrakt, och då förhandlar man med en klubb. Ja, en bra fotbollsspelare som också är talangfull, ja, det kostar någonstans 5-15 miljoner om en övergång i Sverige, och då innebär ju inte att spelarens villkor är där. Men det är klart att en spelare i allsvenskan som är topp, han tjänar väldigt, väldigt bra. Vi kan väl säga så här att man brukar säga det att en snittlön i allsvenskan är idag på nästan 100 000, och vi ligger väl i överkant av det.
100 000 i månaden?
Yes.
Även off-season?
Ja, det är 12 månader på ett år, och man kan säga vi kört kalenderår och 12 månader.
Du, det finns ju andra fighter än de agenter som du har utkämpat, eller som ni har utkämpat, som familj.
Ja.
Jag tänker på din hustru Kiki.
Mm. Det stämmer. Vi hade inte, vi var väl 40, 47 och 45 år när man fick ett samtal från läkaren att vi har ju tagit de här testerna, så det är nog ganska bra att du kommer in. Kan du vara här imorgon bitti? Och då kom vi till en läkarmottagning i ett läkarrum och ett skrivbord, och där de sa att det här är en väldigt aggressiv cancer och det här måste vi agera omgående på, och förklarade att det är en mantelcellslymfon och berättade vad som skulle göras för undersökningar och vilken tidsperiod det här kunde handla om. Och i min värld så trodde man att det är bara saker som händer andra, och jag har varit väldigt förskonad från sjukhusmiljö. Jag har varit väldigt förskonad i släkt och vänner med sjukdomar, och det blev ett otroligt en chock givetvis att man är i den åldern och man vet inte om det är en kamp, och ja, ovissheten, man utlämnar i någon annans händer, och en kamp om fight om överlevnad.
Du behöver inte berätta hela sjukdomsförloppet och historien. Nej. Det kommer tillbaka också två gånger. Mm. Men det här måste ju vara den tuffaste matchen. Inte jämförbar med andra fighter.
Nej, men det blir ju liksom lite skarpt och på ett helt annat plan. Det handlar ju om en överlevnad och ovissheten när man inte har varit med om det tidigare. Att ha hemsjukvård och vara i någon annans händer och bara följa med en resa. Men otroligt häftigt att se den här kampglöden och det här ska vi fixa. Och där var hon väldigt, väldigt stark.
Hur är det med familjen nu?
Ja, som Ulf sa, så hade vi 3 år senare så kom det tillbaka. Så vi gjorde samma resa igen. Det som kändes lugnare då, det var att vi visste om hela händelseförloppet. Det var en resa som man hade gjort tidigare. Och det är en fantastisk sjukvård man har idag. Och liksom hur man kan stoppa sådana sjukdomar. För 7-8 år sedan så hade det nästan varit omöjligt. Idag har man väldigt, väldigt bra facit. Men det är en otroligt tuff behandling, tuff resa. Och där man också gör ett stamcellsbyte.
Men det kanske kan tro att du är väldigt tuff och hård och kanske måste vara det också ibland i förhandlingar eller. Men du är en väldigt emotionell person, har jag förstått.
Ja, det är ju. Jag
nära till både tårar och skratt.
Ja, de säger det, och jag har ju visat det när vi har vunnit SM-guld, att jag är emotionell, att vi har lätt till känslor.
Ja, det har jag sett på TV. Det var någon spelare som skulle sluta nu, som skulle gå någonstans ute i Europa. Mm. Och du kramade om honom och sa, det här är helt rätt för dig. Du ska ut och du kommer att vidareutvecklas. Bra för dig och bra för mig, för det blir kling i kassan. Så.
Ja, inte för mig, men för klubben.
Ja, jag förstår.
Jag har ingen incitament av att ekonomiskt av det. Men däremot, så jag tycker det är så jävla kul när man kommer. För jag brukar alltid ta den här spelarna. Vad har du för mål att komma till Djurgården? Och är det då en kille som har ambitioner som kommer till Djurgården, och där vi kan vara en del på att man kommer ut till ett större proffsäventyr där man får bättre ekonomi, och kanske också inte bara ekonomi utan man får uppleva en annan kultur och prova sina vingar, så är det klart att då är det ett projekt som är lyckat. Och för många fotbollsspelare är det ju en dröm att att bli proffs. Och du menar, många är proffs i Sverige, men att bli proffs utomlands, och det är klart att det är säkert en pojkdröms för alla fotbollsspelare.
Den omsorgen om spelare är ju viktig, och du ser dig som farsa för spelare. I många spelare står det i boken också. Ödmjukhet är viktigt även i den tuffa världen som du befinner dig tydligen. Och du berättar bland annat i boken om en tysk, jämförelsevis med en tysk spelare som han fick sparken för att han inte skrev autografer omedelbart bort från klubben.
Ja, det stämmer. Jag var innan början när jag övergick från som spelare till ledare, så hade jag förmånen att besöka ett antal klubbar. Och då var det i Werder Bremen, där man byggde klubben i Bremen, som är en otroligt tråkig stad. Men det är det som är glädjen, det är att gå på de här fotbollsmatcherna, och förebilderna är de här fotbollsspelarna i Werder Bremen. Och då hade du en kille som hade spelat i brasilianska landslaget, som var en av de dyraste transferna. Och det var ingen fotbollsspelare som lämnade arenan för sista autografen var skriven, oavsett om det var resultat. Och det gjorde han. Han gjorde det
han gick för en gång. Bara.
Ja, då fick han en varning och sen så gjorde han ett sånt misstag till, och det stred mot klubbens värderingar, och det gjorde att trots att han var den dyraste fotbollsspelaren så gick man skilda vägar.
Och så finns det väldigt olika anda i olika klubbar. Jag minns när ni fick stryk av Juventus, det skriver de också. Juventus ledning var väldigt artiga och trevliga före matchen, men när de väl hade vunnit sen, då hälsade de inte ens på er.
Nej, det gjorde de inte. De snackade om, vi hade en lunch innan matchen och hade ett väldigt bra resultat med oss på bortaplan, och då stod man där med sina fina kostymer och pratade Roberto Bettiga och de här gamla storspelarna, och var otroligt ödmjuka och berättade om historien när Djurgården och Juventus möttes på 50-talet, och man kände så här, fan, vi är kompisar. Sen bodde vi på samma hotell dagen efter, och då stod man med Liverpool och Manchester United och Real Madrid, och så kom jag och Henke där i Djurgårdsgrej.
Henrik Berggren.
Ja, som var vd. Och då var vi inte vattenvärda och sådana. Och det sa jag, vände i släng. Men fan, igår snackade de om att vi hade bra relationer och var kompisar, idag morsar du inte ens.
En sån klubb vill du inte leda.
Nej.
Bosse, jag vill ju då säga personligt, du är en trevlig jävel.
Ja.
Och det har jag ju upplevt i många år eftersom vi har träffats många gånger. Och nu har du skrivit, den här boken har ju kommer ut den 10 november. Mm. Och du har skrivit en massa hälsningar. Hur många har du skrivit?
Ja, jag har skrivit nästan 1500 och laddar för imorgon för att Djurgården som går på Djurgårdens Hyres har möjlighet att köpa boken signerad. Så att, ja, jag hoppas att imorgon kväll har signerat 2000 böcker.
Du säger imorgon, vi spelar in det här på fredag, så att det är samma dag som vi sänder här.
Ja, ikväll när vi går och lägger oss och lyssnar på podden, så har jag skrivit 2000 autografer.
Det är bra. Jag har två frågor kvar. Du säljer nog många böcker för du känner så många människor också, och det finns ett stort intresse för den här typen av frågor och anekdoter. Men hur gör du för att vårda relationer? Hur gör man? Vad är viktigt?
Nej, men jag tror att man ska finnas till där när det är bra och dåliga dagar. Det är väl där vänskapen ställs på sin spets när man har det tufft. Sedan så är det väl alltid att... Ja, telefonen är en viktig del, att man gör roliga saker och hör av sig.
Telefonkontrollen.
Ja, men
det vet vi, att man hör av sig.
Jag brukar höra av er till er också, gubben. Jag tycker det var roligt med det här lördagsgodis, för ni har ju lördag hela veckan egentligen. Det var bra passande namn.
Du är ett föredöme på att svara på meddelanden och så.
Men du var lite stressad inför det här, för jag var, eller?
Ja, det var trevligt. Du, hade Art någon mer fråga, annars har jag en till.
Ja, ta du en till.
Ja, det handlar om ordet allsvenska.
Ja.
Får jag säga, vi är ju medlem i klubben. Blir av allt att döma 4. Ja. Det är inte klart än, men är du nöjd?
Nej, det är klart. Vi hade höga förväntningar när vi gick in i det här. Vi åkte ju runt i Europa, hade otroligt många fotbollsfester, och förväntningar på förhand var väl att vi var favoriter i allsvenskan och att man skulle gå längre i Europacup-spelet. Vi har haft en tuffare säsong. Vi är inte med och slåss om guldet som både Malmö och Elfsborg är där de två sista omgångarna. Vi kampar om en fjärde plats, och vi hoppas att det kan ge till en Europacup-plats trots allt. Men det är det som är svårare att driva en fotbollsklubb. Man ska vara ödmjuk för det. Det går upp och ner, och det är självklart, på förhand har vi högre förväntningar än vad vi har haft utfall. Men det är bara att knyta nävarna och avsluta de här två sista matcherna på ett bra sätt och sen blicka framåt mot en ny säsong.
Där kommer ödmjukheten fram igen. Till sist då, vem vinner? Malmö, Elfsborg?
Nej, men jag hoppas att det blir så att det lever än i sista omgången. Att det blir en helt avgörande match i Allsvenskan, vilka som tar guldet. Det kan ju bli så. I sista omgången så möts ju Malmö mot Elfsborg. Och vinnaren där hoppas jag vinner SM-guld. Och det var ju väldigt många år sedan att det var en ren final i den sista matchen. Och det
raffinerat blir slut.
Ja. Dramatiskt, så att, jag hoppas på det. Bosse, vår bästa lag vinna, jag har ingen favorit över det.
Bosse, tack för att du ville titta förbi. Lycka till med podden. Lycka till med Djurgården. Hoppas att Bajen blir bättre.
Det är väl jag som ska säga lycka till med podden. Jag ska säga att lycka till med böckerna.
Ja, det var det. Sa jag så?
Ja. Lycka till med podden. Du tänker bara på dig själv.
Det blev lite fel.
Det blev fel, men ändå rätt. Jag förstår vad du menar. Det har ni upplevt förut, att det kan bli fel.
Ja,
eller?
Ja.
Nej, vi gör aldrig fel.
Det är slut för den här gången i alla fall.
Ja, nya fel om 14 dagar.
Ja, om 14 dagar är vi tillbaka. Hej så länge.
Så syns vi på midsommarafton, hoppas jag.
Absolut. Tack Bosse, tack alla.
Tack.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.